januari 1912 i Bordeaux, Frankrike, föddes en pojke vid namnet Jacques Ellul. Jacques blev professor i historia och sociologi vid fakulteten för juridik och ekonomi vid Bordeaux universitet. Jacques ägnade stora delar av sitt forskarliv åt att försöka förstå relationen mellan teknikutveckling och mänskligt handlande. Han kom innan han gav upp att författa 58 böcker, varav en av hans mest kända är The Technological Society, som kom ut 1964. Jacques blev 82 år gammal och dog inte faktiskt förrän 1994. Och det hade förstås varit väldigt intressant att kunna ha ett samtal med honom här nu. Men det ska vi inte ha. Innan vi börjar samtalet så skulle jag vilja läsa upp ett citat. If man, if each one of us, abdicates his responsibility with regard to values, if each one of us limits himself to leading a trivial existence in a technological civilization, with greater adaption and increasing success as his sole objectives. If we do not even consider the possibility of making a stand against these determinants, then everything will happen as I have described it, and the determinants will have transformed into inevitabilities. Så här börjar alltså Jacques Ellul den här boken, och han avslutar den med: At the beginning of this foreword, I stated that this book has a purpose. That purpose is to arouse the reader to an awareness of technological necessity and what it means. It is a call for the sleeper to awake. Vi sitter här på ett café i Sundsvall, och ambitionen är att vi ska ha ett givande samtal om hur vi kan betrakta tekniken och huruvida vi sover och om det går att vakna. Varmt välkomna alltså till morgonens filosofiska frukost. En frukostserie som kommer att prata om teknik och samhällsutveckling. Och det är ett samarbete mellan Forum för digitalisering vid Mittuniversitetet och Bron Innovation. Jag som inleder med en sån här lång inledning och drar en massa citat och så heter Katarina Gidlund och är professor i informatik med inriktning kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring, och jag kommer att leda de här samtalen som kommer följa också. Med mig här har jag, som ni kan se då, inte Jacques Ellul, utan jag har Christian Norlin, forskare och chef för User Experience Labbet på Ericsson. Han har faktiskt varit gästprofessor vid École Supérieure de Communicação, Lissabon, Portugal. Också googlade jag mig till programansvarig för programmet IT, Media och Design vid Södertörn. Men har alltså i grunden en examen från Royal College of Art i London. Och har för, ur ett medborgerligt perspektiv kan det vara intressant att veta, också suttit i regeringens användningsforum och det som heter Guldlänken-juryn, det vill säga när man sitter och bestämmer vad som var den bästa digitala lösningen som offentlig sektor har hittat på. Nu får du inte protestera mot den beskrivningen, Christer. Nu får du bara känna dig varmt välkommen. Och jag misstänker att du kommer protestera ändå, allt eftersom.
Ja, kanske lite.
Kanske lite. Det här citatet som jag läste upp om det teknologiska samhället och Ellul's ord om a call for the sleeper to awake. Vad väcker det för tankar hos dig? Tar vi det här ansvaret som man pratar om, eller behöver vi vakna? Och är det oss alla eller någon mer specifikt som skulle behöva vakna i så fall?
Ja, jag vet. Man kan väl säga så här. Det finns det någon slags halvsömn eller dvala i alla fall, tycker jag. Det är väl inte så att folk sover ännu. Inte längre i alla fall kanske. Jag tycker det finns en slags hälsosam debatt och diskussion om tekniken och samhället idag. Digitalisering är ju liksom ordet för dagen, kan man väl minst sagt säga. Men jag tänker att det är lite lurigt, för att bara för att man pratar om saker behöver man inte vara vaken för det. Det är som att man pratar i sömnen, kan jag tycka, liksom just nu. Det är att man Ja, det finns en dialog kring att det här ska kunna verka i det samhällets bästa nu, så digitalisering för samhällsförändring. Och ja, men hela Almedalen var ju liksom med den där orge i liksom digitalisering i år på något sätt. Så det är ju på något sätt som att det offentliga börjar förstå, och det är bra, för det betyder att man sover i alla fall inte. Det som är lurigt, som jag tror han syftar på, det är ju det här, det kritiska tänkandet, det här funderingen om, är man verkligen där? I liksom, tänker man verkligen hela vägen ut i de här frågorna? Inte för att jag gör anspråk på att veta allt, men det finns ju många exempel på där vi ser, där jag tycker man är väldigt okritisk, där vi lever i en tidsålder där det digitala framstår som någon slags neutralt, som någon slags eller tekniken framstår som någonting som är på något sätt som alltid är gott, som vi kan använda till någonting bra. Det är ju väldigt fin, en fin inställning. Problemet är väl att den speglar väl egentligen den tid vi lever i på något sätt. Så jag tror att vi kommer se rätt intressanta tokigheter framöver. Självkörande bilar är ett jättebra exempel. När jag säkert sett det här moraltestet som Google gjorde på nätet. Artificiell intelligens för bilar. Hur ska artificiell intelligens hantera situationer där man måste välja vem man ska döda? Till exempel. Och då gjorde man en sån här crowdsourcing-test på nätet där folk fick då klicka i och sådär. Men då hade man ju sådana saker som att det här går det två barn, en kriminell och en pensionär. Och även om det var till synes en liten gråskala där, så är ju livet betydligt värre än så, om man ska vara helt ärlig. En kriminell kanske också har barn som inte nödvändigtvis behöver växa upp i en kriminell värld till exempel. Så det är också en förälder kanske. Det finns många nyanser i den här, kan man ens resonera på det sättet? Så där kan jag tycka att vi inte är idag. Så där på sätt och vis är att nej, vi ska fortfarande sova. Och jag tror vi sover ännu mer på det sättet att vi har väldigt lite kontroll nu. Det händer så himla mycket saker snabbt nu, till exempel om vi talar om artificiell intelligens och liknande.
Om jag backar till det här exemplet du tog nu. Ja. Som du säger, det kan framstå som att man får vara med och tänka till. Och att man ställer upp någon slags moraliskt resonemang. Men det du säger här nu då, det är att det är alldeles för förenklat. Att vi i det här fallet leker med stereotyper. Lätt, alla av oss fattar nog att vi väljer inte att rädda den kriminella. Liksom.
Och vi ställer oss inte den viktigaste frågan, tycker jag, i det specifika exemplet. Det är ju det här. Om jag kör ner för gatan här i en bil och så springer ut ett barn på gatan och jag väjer och så krockar jag med dig som har barn i en annan bil i motgående körriktning och du dör. Så finns det ju vi har ju liksom en kultur, vi har ett regelverk, vi har ett samhälle som kan hålla mig ansvarig för det här, mitt beslut. Din familj kommer ju förmodligen inte tycka att jag är världens, alltså det kommer finnas ett agg, men det finns också en förståelse. Jag väjer för ett barn. Mm. Det finns en, för vi människor, vi tolkar varandra på det sättet. En algoritm som gör samma sak. Jag skulle inte säga att det är en tekniskt problem. Jag skulle vilja säga att det är ett fundamentalt samhällsproblem. Det är ju nästan någonting som går rakt in i någon slags humanism. För den algoritmen är ju faktiskt, den fattar ju ett beslut som är på ett eller annat sätt binärt i slutändan. Det är inte så här, men vi snurrar ratten lite random och ser vad som händer, utan det kan inte en algoritm liksom, i och för sig, det skulle kanske kunna vara roligt. Men jag tror inte att det kommer vara så, om jag säger så. Det finns inga tecken som tyder på att det kommer bli så. Det kommer vara reglerat. Det kommer vara väldigt mycket programmerat på det sättet. Och det är den stora frågan. Vad är det för samhälle vi får då? Mm. När ett företags algoritmer avgör vem som ska förolyckas eller vem som ska skadas i en sån situation. Är vi ens där som kultur? Klarar vi av det?
Och om man då tänker sig det Elyl pratar om är ju... det var inte det han pratade om.
Alla vakna.
Alla vakna, nu har vi vaknat.
Bra där, ja. En subtil hint när vi pratar för mycket. Ljudteknikern, han drar igång en liten...
Apropå vem som bestämmer, det är han som bestämmer. Ja. Men den här boken har många gånger blivit ansedd som... att han är dystopiker, att han är pessimist, att han beskriver tekniken som deterministisk, det vill säga att vi inte kan göra någonting åt den. Nu valde jag ett citat som man svårligen kan tolka på det sättet, när han skriver att it's a call for the sleeper to awake. Men det han genomgående gör i den här boken är ju just att ta upp den här processen, om man så vill säga. För när det blir deterministiskt och när vi upplever det som deterministiskt, det vill säga att vi liksom inte kan vi förhåller oss till det och nu är det på det här sättet. Och om vi då igen återgår till det här exemplet som du tog med AI och självstyrande bilar. Så är det ju i olika lägen det här uppstår. Om jag tolkar dig rätt, så det uppstår ju inte i ett vakuum. Är det det du... Det händer ju det är någon som fattar beslut om att det ska göras på precis det här sättet.
Ja.
Ja. Är det då de någon?
Ja, den stora frågan är vem är någon idag?
Ja.
Om man tittar tillbaka lite efter kriget, andra världskriget, så var ju Europa liksom i spillror. Och en del av, vi har pratat om det förut, att en del av Sveriges framgång, eller de länder som inte var direkt drabbade av andra världskriget, var ju att vi kunde gå vidare rätt snabbt. Den resten av Europa försökte skrapa ihop de män som var kvar och bygga liksom fysisk infrastruktur, så kunde vi göra andra saker. Därav att vi kanske blev väldigt duktiga på till exempel digital teknik och sånt. Det är en naturlig följd egentligen. Men det som är intressant är att vi har fysisk infrastruktur har ju fördelen att man kan förstå den på ett väldigt, väldigt basalt sätt. Liksom. Vi kan gå ut på en gata och så kan man titta på så här, men här ska vi dra en ny, här ska vi bygga en ny park, och så kan vi diskutera det. Liksom. Men om man talar till exempel då digital teknik, så har ju väldigt mycket av den utvecklingen skett. Det är ju kod, det är algoritmer, det är saker som göms i datacenter som inte ens riktigt vet var de befinner sig. Om jag säger hej Siri, hur gick det för det riktiga AIK? I Stockholm är
igår. Funkar inte här Christian?
Ljudtekniken presterar inte, så jag tänker, det måste ju ändå vara ett bra tecken. Men om jag gör det, då är det en dator någon annanstans i världen som tolkar det jag säger. Men det ser ju inte jag. Jag tror ju att det är den här. Jag tror att Siri sitter här inne någonstans. Mm. Och det här blir spännande, om man uttrycker sig milt då, kan jag tycka. För att någonstans så blir de här systemen också väldigt, väldigt fragmenterade. Om ni tittar på, om ni har haft sådana adblockers i era webbläsare. Jag har en sån. Och en enkel sådär, hej jag går in på Facebook, genererar kanske typ 30 stycken vidarelänkningar till företag som jag aldrig har talat om. Och det är ju bara en sån skitgrej om att jag klickade på någon pannlampelänk liksom i Facebook. Och då kan man bara tänka sig då alla system som vi interagerar med idag. Om vi lägger in till exempel artificiell intelligens i det här, så har vi också utvecklingen där det inte ens så att det ligger en liten låda med algoritmer, utan de här lådorna är så pass komplicerade idag så vi kan inte riktigt förstå. De är designade så att vi faktiskt inte ens ska förstå exakt hur algoritmerna lär sig av varandra. Så det är svårt att reverse engineera dem till exempel.
Det här är ju lite spännande då, eftersom, som jag sa, den här boken skrevs 1964. Om ni skulle orka, det är liksom fransk filosof, så att ni, det är ju just så där rörigt och mycket och så, så att man orkar kanske inte läsa den om man inte är tvungen. Men om ni skulle orka så skulle ni se att väldigt mycket av det han skriver är det vi lever i idag. Och något som han pratar mycket om är det han benämner som någon slags blinda mekanismer. Och då hade ju inte Elul insikten överhuvudtaget om det du nu pratar om. Mm. Men kunde ändå förutspå att om vi ska försöka förstå det tekniken är i vårt samhälle, så handlar det just om att se över våra blinda fläckar. Eller se över de här som han då benämner blinda mekanismer. Är det du på något sätt tangerar här när du säger det? Att den är svår... Om man jämför då med industriell teknologi, så var ju den väldigt påtaglig. Mm. Vi såg den hela tiden. Så rent kognitivt kunde vi förstå vad den gör och inte gör.
Ja, man förstod att man tar malm och så bearbetar man det som en stål. Ja. Och det kan man göra andra saker med. Det är en relativt... även om det är komplicerat givetvis, så är det ändå så här... Ja, som människor kan vi förstå det, men abstraktioner är ju mycket mer komplicerade. Speciellt när abstraktionerna sker på kanske nivåer och i former där vi liksom inte heller har en läskunnighet, om man ska vara lite så.
Mm.
Det är det ena problemet. Det andra problemet sen blir då till exempel att många saker samverkar. Jag nämnde de här 30 stycken stegen efter jag klickade på en länk. Men jag tror på 90-talet så skrev Bill Joy, som var en av grunderna till Sun. Han skrev en artikel om Why the Future Doesn't Need Us. Och hans argument var inte att så här, maskinerna kommer vakna upp en morgon och slå ihjäl oss. Utan snarare att vi bygger system som bygger i system som bygger i system. Och varje system har ju, det finns ju liksom inom teknikvärlden väldigt mycket så här, men det ska vara resilience, det ska vara säkerhet, det ska vara liksom stabilitet och så vidare. Men det han argumenterade för, det var att vi löper en rätt intressant risk, det är att vi kommer faktiskt bygga system som till slut inte tillåter oss att stänga av dem.
Mm.
För det är så pass många dependencies. Och när vi inte vet riktigt vart i kedjan när det här uppstår, så är det väldigt svårt att stänga av dem till slut.
Jättespännande, för jag hade skrivit upp på mitt lilla manus. Jag och Christian har ju träffats i många andra tillfällen tidigare, så jag vet hur våra samtal brukar gå till. Så att i morse så ställde jag klockan på 04.15 och åkte in till jobbet och skrev ett manus som stöd. Jag tror inte att jag kommer hålla mig så jättemycket i det, men ett stycke som jag skrev var bland annat det här. Elil hävdar bland annat att när tekniken har utvecklats till en viss punkt så förlorar vi kontrollen över den. Och eftersom ingen har någon slags helhetssyn och framförallt vi inte diskuterar helhetsskyldighet, så tillåts tekniken till slut härja fritt. All teknik appliceras utan eftertanke utifrån en helhetssyn. Mm. Inte i varje liten del, men som helhet. Och som jag ser det så är det då tekniken blir deterministisk. Den är det så att säga inte, utan den blir det. Och då skulle jag vilja, du har ju lett in på det själv, men hur ser du på det? Har vi en brist på helhetssyn eller helhetsskyldighet?
Ja, men nu har vi ju faktiskt, här har vi lite problem nämligen. För vi lever ju också i en tid där en diversifierad värld, där slumpen ses ju som också något väldigt positivt. Jag tänker, innovation är ju väldigt svårt att sköta liksom top-down till exempel. Så på sätt och vis så är det liksom så att vi lever ju också i en slags tidsande och en ideologisk tid som är lite spännande. Det här, hur ställer vi oss inför det? Det fragmenterade som, om man tittar bara rent innovativt och tillväxtmässigt, alltså idétillväxtmässigt, vi behöver inte prata pengar riktigt, så ses ju då öppna system eller liksom den här fragmenteringen som är väldigt intressant och värdefull, för det är där man kan koppla ihop disparata delar och skapa nya helheter. Det är ju ena sidan. Och den andra sidan då, så sitter vi då i den här motsatta effekten där vi funderar på, men vänta nu, vem har ett övergripande ansvar? Det där är en jätte, vi har pratat data bland annat, access till öppen offentlig data. Ska det vara liksom bara öslas ut i världen? Ja, det kan man göra. Såklart, för det är allmänna handlingar och sådär. Men, och det kan ju uppstå en innovation givetvis. Men samtidigt det övergripande perspektivet då, vem är det som äger den innovationen och vem är det innovation för? Att jag kan sätta mig ner och hacka ihop en bra lösning för mig och mina gillikar, det är ju jättekul för mig. Men jag är å andra sidan vit, medelålders, hyfsat avlönad och kanske inte så högst eller lägst på den här behovstrappan. Då är motfrågan då till exempel, vad är det offentligas bild av vad jag ska göra med den här datan? Hur står det i paritet med vad det offentliga behöver?
Skulle du säga att vi, att det någonstans förs det samtalet i så fall med den här så kallade helhets?
Nej, det tycker jag. Ja, det finns ju det finns ju öar.
Ja.
Vi tillhör väl vissa av de öarna kanske ibland och liksom sådär, men det är en slående, skulle jag vilja påstå, det är en slående enfald i den diskussionen i stort. Jag kan vara rätt hård. Mm. Jag kan bli genuint bekymrad över att vi pratar så okritiskt om saker och ting. Alltså att vara kritisk betyder ju inte, eller vill välja ordet reflekterande, det betyder ju inte att man är emot någonting. Man är inte ludit för att man säger att vänta nu här, vad händer om vi tänker efter här och vänder vidare på begreppen? Det kanske bara betyder att vi får bättre innovation.
Mm.
Det är lite därför jag är med på sådana här saker. Jag jobbar på Ericsson. Så Ericssons business är att bygga infrastruktur för att möjliggöra ett uppkopplat samhälle. Det kan man tycka vad man vill om, men min tanke är att om man är med och pratar med människor som har andra perspektiv, så tror jag att vi kommer bygga bättre system, inte bara kommersiellt, utan bättre utifrån alltså rent objektivt sett utifrån ett system, så tror jag att det blir bättre om man kan förstå till exempel begrepp som transparens. Ett roligt exempel, inte för att förhärliga min grupps arbete på något sätt, men för några år sedan så gjorde vi ett jobb om data. För ni vet att telekomindustrin har ju jättemycket data om samtal och liknande. Det har vi för att vi måste kunna skicka fakturor till folk. Att du har skickat 20 sms, eller ja, nu gör man ju inte det längre, men whatever. Och då har vi diskuterat det här. Då diskuterade vi det i ett projekt och så sa vi det, men vänta nu, det här är intressant, för att vi sitter ju som en rätt stor hubb egentligen i ett informationssamhället. Men vi är otroligt försiktiga med att prata om privacy och integritet.
Mm.
Och då sa vi det, men det är ju inte jättebra.
Mm.
Det är ju så här, den som håller saker och ting tätt i kroppen och inte avslöjar vad som finns där, den kan ju också framstå som rätt skum. Eller kanske som att den har någonting att dölja. Vi har ju en svensk flagga som vi viftar med, liksom, men hade det varit Huawei, då våra kinesiska största konkurrenter, då hade vi ju förmodligen slagit bakut jättemycket. Då sa vi det, ja, men vänta nu, vad händer om man vänder på steken och säger så här, men vi har den här datan. Vad händer om vi försöker skapa någon form av format för det här? Säg ett Creative Commons fast för data. Så du skulle kunna vi skulle kunna vara drivande i en så här cross industriell offentlig satsning på någon slags databank där människor faktiskt ska kunna följa vad är det för data folk, olika organisationer och institutioner har om mig. Vad används den till? På vilket sätt skulle jag kunna som medborgare eller som individ hantera det här på olika sätt? Kan jag obfuskera min data? Kan jag framstå som en 87-årig rysk kvinna när jag kör bil så att mitt försäkringsbolag inte hotar upp min premie till exempel? Kan man göra sådana saker? Och vad skulle det innebära för vår teknik till exempel?
Det där är lite spännande, för jag var nämligen igår nere på regeringskansliet och blev intervjuad av OECD kring datadriven innovation och samhällsutveckling. Och det handlade just om datamängder. Och jag var lite förvånad, jag får väl uttrycka mig försiktigt här nu, men jag var lite förvånad över hur ensidigt man diskuterade frågan. Och det kan ju bero på avsändaren, vem det var som drev frågan. Men jag tänker i alla fall, även om man, du sa att du jobbar på Ericsson och med de uttalade mål som Ericsson har, och OECD har ju också uttalade mål, men det är ändå så att det blir ju den här fragmenteringen också kring vilka som då driver olika delar av digitalisering. Och då skulle jag vilja glida över till en annan av mina favoritfilosofer som är Andrew Feinberg. Han lever fortfarande dock, men han är också en äldre man. Han har en professorstol i teknikfilosofi vid Simon Fraser i Vancouver, Kanada. Han har också skrivit en himla massa böcker. Men den som har fastnat mest hos mig är den här boken som heter Questioning Technology, som han publicerade 1999. Feinberg menar att vi svårligen kan förstå tekniken som fenomen. Tekniken går att beskriva på så ofantligt många sätt, som en förlängning av vetenskap, effektivitet, rationalitet eller som något helt annat. Så att när vi då ska försöka närma sig frågan, så har Feinberg valt en distinktion på det här närmandet. En väldigt särskild fundamental distinktion som vi kan använda oss av för att förstå teknik och samhällsutveckling. Och det är distinktionen mellan dominanta och underordnade, vad han kallar för subjektpositioner. Egentligen kan man säga att vi alla kan uppleva och placeras som antingen dominant eller underordnad i förhållande till tekniska system. Och då säger han som så här, får ni hänga med igen på lite engelska. There are an essentialist argue that technological masters who relate through rational planning to a world reduced to raw materials. But ordinary people do not resemble the efficiency-oriented system planners who pepper the pages of technology critique. Rather, they encounter technology as a dimension of their life world. For the most part, they merely carry out the plans of others or inhabit technological constructed spaces and environments. As subordinate actors, they strive to appropriate the technologies with which they are involved and adapt them to the meanings that illuminate their lives. Their relation to technology is thus far more complex than that of dominant actors. Här ska jag vilja först fråga dig då, om du skulle beskriva dig själv som en dominant actor eller dominant aktör med Feinbergsk vokabulär, eller om du skulle kalla dig för underordnad, för att du är ju trots allt chef då för UX-forskningslabbet vid Ericsson. Du är på många sätt en av de som gör, vilket vi ska återkomma till senare. Ja.
Oj, det där var ju en... Ja, kan man få en sån här ljudbrus? ja, nej, alltså det där...
Ja, nu du skulle hälla upp vatten, Christian.
Ja, just det, precis. Ja. Nej, men det där var ju intressant. Men, Men är det inte så att vi okej, nu kommer det här svenskaste av alla svenska svar. Är det inte så att vi pendlar däremellan då? Mm. Och är det inte det som är så roligt med världen idag? Och att vi börjar liksom... Det jag gillar, det gäller med resonemanget, det är att det jag läser in i det på något sätt, det är egentligen de här världsbilderna som vi på något sätt lever i samhället idag. Jag tror att vi står i en väldigt intressant brytningspunkt här nämligen, där vi liksom ser, på ena sidan så ser jag ju teknik, den här dominansen, väldigt tydligt. Men jag ser också hur den kanske utmanas lite grann. Mm. På något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt, men att det finns ett binärt resonemang just som han egentligen uttrycker där också, som jag är lite tveksam till. Mm. Jag tror nämligen, vi har diskuterat det, jag har varit inne på privacy förut, eller integritetsfrågor och sådana saker. Vi brukar prata att integriteten är hotad i dagens informationssamhälle, men jag är inte säker på att det är så, av den enkla anledningen att folk managerar sina identiteter på lite olika sätt.
Men det där tycker jag är lite spännande. Jag har själv skrivit lite grann om det här, och jag valde också att inte vara så binär i min tolkning av det Finberg skriver. Utan jag lade till att vi på något sätt kan förflytta oss.
Det tror jag vi gör hela tiden. Jag har sett det i en del av de studier vi har gjort förut också. Vi gjorde liksom tv-studier någon gång i tiden, för 100 år sedan känns det som det. Men då var ju så folk rätt eniga om att säga, men alltså, det är inte så att så här, jag avslöjar allt om mig själv liksom, när jag håller på att interagera med liksom, en tv-tjänst. Det är liksom inte det som är grejen. Man modererar rätt mycket av liksom, hur man är. Och om man tänker på hur människor beter sig i största allmänhet, men som jag är nu, det är ju inte riktigt så här jag kanske är om jag går på krogen imorgon. Mm. Eller när jag är med mina barn på lördag. Mm. Och det är rätt naturligt. Man är inte liksom, man är inte bara en person hela tiden. Och det där tycker jag är intressant. Bara för att någon har mitt visakortnummer på internet så betyder inte det att min integritet är hotad. Det betyder att någon jävel kan spela bort 5000 spänn av mina pengar på ett nätkasino, men det kan jag leva med. För det, jag får tillbaka det på något sätt. Förstår ni vad jag menar? Nu raljerar jag lite grann, men i grund och botten så tror jag liksom att vi börjar nå en punkt. Och det som är intressant tror jag, det är att den här stora teknikivrarna då, som till exempel mitt företag representerar, eller liksom alla tekniska högskolor och liknande, som lever kvar en slags senindustrialistisk idé om att nästan en slags mekanisk version av digitaliseringen. Liksom att, men det finns en optimal lösning på allting. De står inför jätteintressanta utmaningar. Alltså, ni ska veta det, inom stora tunga industrier så är till exempel Apples framgång en ren gåta. Det var alltså under många år så hänvisade nästan alla i Kista där jag jobbar, och inte bara på Ericsson utan på många företag, det som en ren marknadsföringssuccé.
Ja.
De förstod inte att de flesta människor skiter högaktningsfullt i att man har två ikoner för att man har två simkort i sin telefon. Det är så här totalt ointressant för de flesta människor, för de vill bara carry out their lives. Mm. De flesta människor vill ta roliga selfies. Och det är därför man betalar 8000 spänn för en telefon, för att den låter dem göra det enkelt. Liksom. Det är alltså, tekniken är inte... Då kan man säga, är man slav under tekniken? Nej, jag skulle vilja påstå att de inte är det.
Jag tänker också till det vi började det här med the sleeper to call for the sleeper to awake, att vi har olika positioner. Kan man tänka sig då att man är mer eller mindre sömngångare i olika positioner? Man har möjligheten att förflytta sig, men alla förflyttar sig inte.
Ja, det tror jag väl på något sätt.
Så att det inte är liksom egentligen... det är inte fast, om jag skulle, med teknikfilosofiska begrepp kan jag säga att det är inte deterministiskt, det är inte fast förutspått, utan det är snarare så att vi inte använder oss av de rörligheter som vi har till godo.
Ja, och där tror jag vi kommer se att det kommer förändras också om man tittar på generationerna som kommer.
Mm.
Vi kan bara titta på vår egen ålder egentligen, hur snabbt saker och ting har gått.
Mm.
Och vi som människor, hur vi har anammat och icke anammat saker och ting i olika typer av utsträckningar. Så att, sömngångar, ja, ibland sådär.
Mm.
Men man kan också tänka så här att jag tror till exempel att vi kommer kunna se människor som gör betydligt mer intressanta val. Vi är inte slavar under våra skärmar längre. Jag till exempel, som en personlig reflektion faktiskt, den senaste tiden har jag gjort två saker som är intressant. Dels har jag skaffat mig en fysisk anteckningsbok som ligger i min jackficka någonstans bakom. Det är min att göra-bok. Jag har inga att göra-listor i min telefon längre. Av den enkla anledningen att jag insett att att om jag har det i min telefon, då kollar jag Facebook och Instagram.
Aha,
samtidigt.
Okej, okay, du tänker så.
Och det har gjort, det är så här, jag är ingen getting things done-fascist på något sätt. Jag är snarare tvärtom. Men jag har en sån här grej som att hämta upp barn och sådana saker som jag måste komma ihåg ibland. Stryka skjortor och sådana saker som jag glömde bort inför den här resan då. Men, och det är så här bra. Den boken ger mig, den tar bort mig. Mm. På Skype, vi har Skype som ett slags internt system på jobbet. Så jag har inte varit inloggad på 180 dagar eller sånt där tror jag. Och jag har skrivit det i min statusuppdatering också, att jag är aldrig på Skype för att jag jobbar. Och då var det en kvinna som ringde min chef och frågade, den där Christian, jobbar han fortfarande? För han har inte varit på Skype, hon hade varit inne 73 dagar i rad och kollat efter mig. Ja, du kan ju ringa mig, tänker jag. Men jag har också gjort en annan sak. Jag har skaffat en iPad för att jag håller på att skissa nu just nu. Och då har jag valt att inte koppla upp den mot några mejlsystem.
Det är bara ett verktyg. Mm.
Det är en platta och jag läser och skriver på den. Det är det enda jag gör. Så att min laptop, den plingar ju hela tiden. Någon nyser i Kina, då får jag ett meddelande. Liksom. Det går ju knappt att jobba. Men på min iPad, då händer ingenting. Och det är väldigt intressant. Och jag ser mina barn ju likadant.
Så att det du nu beskriver, det är liksom att vi...
Teknikivrarna ska inte tro att de sitter så säkert.
Nej,
det är som är grejen.
Okay.
Vi tror att rationalitet i termer av effektivitet och någon slags produktivitet är det optimala. Men vi vet lika väl som alla här borde veta det. Vi sitter här klockan i åttan på ett café. Mm. Ja, varför ringer ni inte in via Skype? Mm. Ja, kanske för att ni satt och pratade innan. Vi satt och... Man känner dofter, man kanske springer på någon som man inte springer på annars och så vidare. Det börjar komma nu, tror jag.
Det var ju spännande.
Inte säkert på att jag svarar på någon fråga.
Jag försöker.
Men det är en filosofifrågast.
Jag försöker, stenhårt här, håll ordning på det här. Nej, men jaha, alltså, nej. Det är ju spännande att tänka sig, om man fortsätter med den där metaforen, att det, att vi har sömngångar, att vi själva är sömngångare, men att också många, för nu sa du det, att det är många... kanske teknikutvecklare som tror att man sitter säkert. De kanske är de största sömngångarna av alla.
Ja.
Ja.
Det tror jag absolut att de är. Jag tror att men vi ska komma ihåg en sak. Jag tror att de är inte nödvändigtvis sluga, alltså som ont sluga. Men det finns ju ett egenintresse i detta också.
Du menar att de är halvmedvetet sovande?
Alltså, man kan komma ihåg att många som jobbar med digital teknik eller digitaliseringen, dels är det ju så här att det är ju lite av en flockmentalitet i vårt samhälle. Liksom. Man springer väldigt mycket i olika riktningar. Liksom. Och digitalisering är ju ett intressant begrepp just nu. Jag tror att det finns ett speciellt förhållande till digitalisering i Sverige. Lite beroende på att vi har liksom sett oss själva som väldigt mycket framkanten. Alltså, hemdatorreformen eller hem-PC-reformen och allt det här liksom, att vi var rätt snabba ut på internet och allt det här. Det har nog gjort att en hel del av vår identitet ligger liksom där. Vi har nog tyckt att vi har liksom varit en IT-nation länge. Men så finns det också, som vi har diskuterat förut, en slags postmodernistiskt eftersvall när vi liksom globaliseringen och postmodernismen liksom har på något sätt genomsyrat hela samhället totalt, när vi med, och internet som en bizarrt liksom megaverktyg för postmodernismen, så blir ju hela världen väldigt, väldigt komplicerad. Kom ihåg att alltså på 70-80-talet när jag växte upp, då fanns ju tre stycken radiokanaler och två tv-kanaler. Det fanns två morgontidningar och två kvällstidningar. Give or take, liksom, lite så lokala grejer.
Och så fanns Bolibompa och Myrornas krig.
Ja, men man satt och kollade på språket på serbokroatiska klockan 17:15 i väntan på potatismannen. Liksom. Det var liksom det som hände. Men vi har gått från den världen till en värld där jag ser fulla engelska tonåringar rappa framför sina datorer på YouTube och de blir liksom världsstjärnor på två dagar. Liksom, det är så här, det är totala ytterligheter. Men det som är intressant är, tror jag, då, att just i Sverige, att vi ser det här digitaliseringsverktyget som och datan och den här objektiviteten, renheten i de här systemen, som att nu jävlar ska vi äntligen kunna reda ut det här. Den här förbannade spagettin som vi har tappat ut på golvet. Nu ska vi äntligen få ihop de här i ett paket så vi vet vad de är.
Nu börjar du glida in på min sista grej.
Så ja, vi ska försöka komma ihåg
spagettin. Vi kommer komma tillbaka till den. Vi kommer ihåg spagettin. Och så drar jag tillbaka dig igen. Just, till den eventuella pågående sovningen på vissa ställen. Det finns en annan, återigen en man, en äldre man, kommer att kommentera det i slutet. En väldigt intressant sådan som heter Emin Tengström. Professor i ett ämne som heter humanekologi. Väldigt spännande. Jag tror att han är den enda som har en professor i ämnet. Han har skrivit en bok som heter Hur förändras våra livsvillkor? En kritisk betraktelse av IT-samhället. Och uttrycker sig så här. Att beskriva tekniken som den drivande kraften i den historiska processen gör att vi bidrar till en olycklig mystifiering av teknikens roll i samhället. Mm. Det är ju människors handlande som är det avgörande.
Japp.
Skulle du hålla med om Tengströms påstående?
Svar ja.
Svar ja, bra. Det blir inte mycket filosofiskt samtal med det där.
Jo, men jag kan säga så här. Vi har en, jag har en kollega, Joakim Formo, som är väldigt... han tänker mycket. Hon är väldigt bra. Och han har gjort en slide. Ja, det var ju lite paradoxalt att prata med någon som tänker mycket, så börjar man prata PowerPoint. Men han har gjort en illustration faktiskt av ett fundamentalt begrepp som vi jobbar med. Jag är vi designers allihopa i min grupp. Eller kreatörer, vi kommer från kreativa disciplinerna. Jag har några som har jobb i nästan halvingenjörs bakgrunder, så vi är inte emot ingenjör på något sätt. Men vi brukar beskriva teknik som ett material. Vi brukar säga mobilinfrastruktur som ett material. Det är så jag jobbar. En del formgivare, de tittar ju på trä och metall och sånt. Jag tittar på modern teknik. Och den kan formas. Det är poängen med ett material. Den har egenskaper som kan påverkas, som kan formas om. Och det är en fundamental ståndpunkt. Ingenting är av Gud givet. Liksom. Så det är inte att... Design är ju det som inte är skapat av naturen. Så kan man säga. Och Det där är lite intressant tycker jag, för att jag gillar inte bilden av att tekniken har gjort att vi har lett dit.
Nej.
Det var inte så att plötsligt en dag så uppstod det liksom en järnväg i USA som bara koloniserade liksom the Wild West. Liksom. Det var inte det som hände. Det som hände var att samhället utvecklades. Människor hade ett behov av att röra sig snabbare med mer varor över slätterna, liksom, en häst och vagn. Det var inte speciellt mycket mer komplicerat än så. Och då gjorde människan så här, vi tänkte efter. Och så säger jag, okej, vänta nu. Tänk om vi gör så här, vad händer då? Det var ju en mänskligt behov. Och det är det vi ser idag också. Liksom.
Med det då som bakgrund?
Men får jag bara säga en viktig sak här. Det intressanta är, och det är här jag kan känna ibland idag, att vi är så, där här är vi verkligen sovande. Min fråga är, varför är vi så analt fixerade vid digital teknik? Nu slänger ju sten i glashus. Eriksson glashuset rämnar. Men jag förstår egentligen inte den här diskussionen. Ja, vi måste ha dataslöjd i skolan. Vadå? Så att när ungarna står inför problem, då är svaret programmera. Va? Det blir knappast svaret på... För mig är det så att det är ett verktyg eller ett material jag skulle kunna använda mig av. Men det är samma sak som att du ska presentera någonting för dina studenter. Ja, då måste du göra en PowerPoint-presentation. Mm. Varför då? Jag kan ge dig 100 exempel på rollspel. Jag kan ge dig 100 exempel på analoga lösningar som inte alls gör med att vi håller på att jobba med Times New Roman och Helvetica i något fult jävla template från en officiell organisation. Alltså jag förstår inte liksom den här fixeringen vid det digitala. Vi brukar göra ett roligt exempel. Vi brukar hålla presentationer på jobbet där vi bara har bilder i våra PowerPoints. Det är ett jävla bildspel. Alltså roliga, intressanta, illustrativa bilder. Folk älskar de här och så säger de, kan inte ni skicka det materialet? Så gör vi det. Så räknar vi minuterna. Så bing! Hej, vi har fått materialet, men vad är texten? Ja, det var det vi sa, ni vet, när vi pratade. Det var det som gjorde att ni tyckte att det var en bra föreläsning.
Ett litet test.
Anala digitala fokuseringen, den skrämmer mig. Se det som ett material istället, eller någonting vi kan jobba med. Det är inte målet är inte digitalisera. Målet är att göra ett bättre samhälle.
Det där brukar ju jag eftersom jag jobbar ganska mycket med diskursanalys, så brukar jag titta på hur vi pratar om digitalisering. Mm. Och då brukar vi faktiskt ofta uttrycka oss, vi måste förändra för att kunna digitalisera. Mm. Och då brukar jag tänka sig, nej men nu vart det väl ändå fel. Mm. Alltså vi ska väl digitalisera för att kunna förändra. Och om vi då ska förändra, vad är det vi ska förändra? Mm. Och den frågan kommer aldrig. Och det var bland annat en sån fråga som jag ställde igår. Men vad ser man för mål med datadriven innovation? Vad är det för problem vi ska lösa? Eller vad är det för, mm. för man var lite kritisk till att det inte händer fort nog. Och då är en anledning att det inte händer fort nog, tror jag, det är att vi inte förstår. Vi diskuterar inte vad det ska ge. Mm. Vi diskuterar inte antingen vilka svåra frågor det ska lösa eller vilka fantastiska grejer det ska ge. Utan det är liksom, det ska ske, det är att det händer som är grejen.
Vi ska också, och det, att det händer som är grejen. Då har vi ett eget, där har vi ett eget intresse. Ja. Vi lever i en värld där teknokrater, byråkrater och tjänstemän på något sätt måste hitta en roll. Och det är ju så här, det letas ju febrilt.
Nu ser jag en massa så här anala sömngångare som springer omkring. Men jag ska släppa den bilden faktiskt. Nu ska jag avbryta
det. Det är ju det liksom. Det är en ska ideologisk fråga, tror jag. Anala sömngångare.
Ja, nu ska vi knyta ihop det här, för som den uppmärksamma lägger märke till, och vi ska också skapa utrymme för några frågor här. Som den uppmärksamma lägger märke till, så har samtliga filosofer som jag nu har använt mig av varit män. Och eftersom jag då är en person som identifierar mig som kvinna och befinner mig i en kontext där nästan alla är män, så har jag förstås ägnat en hel del åt att fundera över varför det ser ut på det sättet. Jag skulle därför vilja slutligen presentera ytterligare en filosof, Donna Haraway, som är en av få kvinnor som listas som teknikfilosof. Om ni skulle googla på det begreppet på Wikipedia, så ser ni en lång rad av personer, och så finns det typ en kvinna. Hon är professor emeritus vid History of Consciousness Department and Feminist Studies vid California University, Santa Cruz, USA. Haraway bedriver vad som benämns vetenskaps- och teknikstudier, Science and Technology Studies. Och då kan man fundera på, vad är det för studier då som på något sätt å ena sidan tittar på vad är vetenskap och å andra sidan tittar på hur relateras det till vad som är beskrivs som teknik. Och det hon har lyft är just the masculine bias in scientific culture. Det vill säga att det här hänger slutligen ihop med vad vi betraktar som sant, vad som vi betraktar som objektivt, vad vi betraktar som viktigt. Jag skulle vilja lyfta upp två aspekter av detta som Haraway tar upp. Och då kommer först det här citatet. From this point of view, science, the real game in town, lite ironiskt, is rhetoric. A series of efforts to persuade relevant social actors that one's manufactured knowledge is a route to a desired form of objective power. Den andra är hur Haraway beskriver och hur hon använder sig av begreppet. Hon använder sig av begreppet maskin när hon pratar om teknik och de eventuella tekniska dimensionerna av våra liv. Och då så säger hon så här: Our machines are disturbingly lively and we ourselves frighteningly inert. Det vill säga att vi är ganska så sovande, kanske man kan kalla det för. Medan den här tekniken rör sig hela tiden. Och då skulle jag vilja säga då att när man då tänker på hur vetenskap och teknik är intimt förbundna och att vår bild av en objektiv vetenskap gör också att vi på något sätt ser tekniken som objektiv, och därigenom förlorar många möjligheter att ställa frågor till tekniken. Du nämnde det själv. Alltså, det handlar inte om att vara kritisk, det handlar om att ställa frågor. Och där gjorde vi en studie i ett annat sammanhang, och vi hade konsulter som var ute och tittade på en masterutbildning för civilingenjörer och var ute och frågade många aktörer då, främst i industrin, vad man behövde för ingenjörer. Och då så kom de tillbaka med ett enda uppdrag. Ja, men vi behöver fler varför-ingenjörer. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Mm. För det tangerar just det här. Alltså, om vi har en lösningsingenjör som och de behöver vi naturligtvis också. Men när vi sitter i, som du beskriver, den här digitaliseringens kanske mystifiering och så vidare, så behöver vi förmåga att ställa frågor. Varför? Har du några reflektioner kring det? Hur det här hänger ihop?
Ja, alltså med risk för att låta som en komplett dåre då, men man tittar man tillbaks på 1750, 60, 70-talet där industrialismen började växa fram. det var främst i Storbritannien. Så dels så var det ju ett, om vi nu ska prata genus nu då, olika typer av strukturer, så kan man ju säga så här att det, där och då så var väl genusdiskussionen ännu mer, om man ska prata liksom klyftor mellan män och kvinnor, makt och pengar till exempel, så var ju, det var ju bara i praktiken bara män som kunde göra någonting egentligen. Och industrialismen utifrån ett västerländskt perspektiv har ju varit kanske den absolut starkaste sentida liksom utvecklingen. Det kan vi inte komma ifrån. Det har ju lett oss till där vi är idag. Speciellt om vi jämför oss med resten av andra delar av världen. Det ger ju på något sätt ett tolkningsföreträde. Som ju har varit associerat. Och det tolkningsföreträdet, det är som att ha ett vinnande lag kan man säga. Det är som så att makt förstärker makt. Mm. Pengar, har du 1 miljon att investera liksom i en aktie och gör 10% på det, så får du betydligt mycket mer än om du har 1000 spänn att investera i en aktie. Liksom. Och det där är en exponentiell kurva. Och det tror jag är där vi står idag på ett sätt. Att vi har en, det är en konsekvens av det hela som är förbannat svårt att komma runt ifrån. Och problemet är då att jag är inte säker på att det sitter i någon slags kromosomnivå. Men helt uppenbart så är det så att männen på något sätt, de här generationerna efter industrialiseringen, har på något sätt också identifierat sig med den här framgången. Det vill säga att det manliga tolkningsföreträdet av hur man ska betrakta framgång eller framsteg, det har ju liksom varit, det är ju det som har gällt på ett eller annat sätt. Nu förenklar jag givetvis, det finns ju betydligt mycket mer sociokulturella och ekonomiska frågeställningar runt det här. Och det är så, där har vi landat i den här bilden av att, ja men, jag tror nästan att män, så där, ingenjörsvärlden då, eller teknikvärlden som är en dominerande manskultur, det är så att, ja men det är av hävd och gammal vana och av historisk, man har liksom ärvt den på något sätt. Och det jag är rädd för, det är att världen inte, eller jag är inte ens rädd för det, jag är jävligt glad för det, för jag har en dotter. Världen ser inte ut så längre. Och vi har sett nu till exempel bara de senaste veckorna med det här MeToo, hur snabbt det kan börja svänga. Och jag tror att det vi ser idag, det är de här lösningsorienterade tekniktankarna. Jag tror jag beskrev det för dig någon gång, att jag tycker att det är som en förlängning av pojkrummet. Fast man tar ut det stora världen.
Där skulle jag vilja säga någonting också som jag sa igår. Och en anledning till att jag är jätteglad med att titta mig omkring här, vilka som sitter i det här rummet. Några känner jag ju vid ansikt och vet vad de håller på med. Att vi ofta när vi pratar digitalisering och vi har konferenser som handlar om digitalisering generellt, så är det är naturligtvis könat, men det är framförallt sektorsindelat. Mm. Och när under dialogen igår så frågade då OECD mig om jag såg några såna här reella, jag tror de uttryckte sig så här, reella digital champions. Och då sa jag biblioteken. Mm. Och det hade ingen svarat, alla länder de hade varit runt i.
Ja, just det.
Och de förstod ingenting. Ja, men hur, vad har biblioteken med det här att göra? Och jag sa, ja, men det är där du ser den här kreativiteten, där du ser de här stora frågorna växt. Det är här du har det här som jag undrade över, alltså, vi ska digitalisera för att förändra. Vad är det då vi ska förändra? Vad är det för stora frågor? Mm. Och med de orden tänkte jag tacka Christian. Och så tänkte jag be Tove, som är en av mina kollegor, resa sig upp och hämta mikrofon, för det handlar mest om ljudupptagning. Jag tror att vi hör varandra ändå här i rummet. Men om det är någon nu som har suttit och funderat på någonting och vill ställa en fråga, kanske framförallt till Christian, men även till mig, det skulle vara så. Nu får ni inte
vara så. Funderar så. Ja.
Hej, Karina heter jag och jobbar på Kulturmagasinet. Jag undrar lite mer om ni kan utveckla lite mer kring MeToo. Tror ni att det blir ett bestående maktskifte eller bestående maktförskjutning genom den kampanjen?
Jag börjar ta ordet före dig.
Det är helt okej.
I sammanhanget, eller hur?
Jag kan ju mainsplaina efteråt.
Jag tänker att det är ju en sån här del av digitaliseringen som vi kan fundera på vad det gäller uppvaknande. Och förmågan som vi har i och med att vi snabbt kan samla oss, vi snabbt kan kommunicera, att det går att välta omkull saker på det sättet, för att man blir inte en, man blir helt plötsligt väldigt, väldigt många, på gott och ont naturligtvis, men absolut, jag tror vi kommer se mer av sådana aktiviteter.
Jag tror att det är en
systemupplösare. Mm.
Ja, alltså min något vimsiga koppling till industrialismen handlar ju om att industrialismen löste ju väldigt enkla mekaniska problem. Och det är det som har gjort, som gav framgången. Man lärde sig att göra krukor i en maskin liksom, istället för att det satt massa människor och knådade lera. Liksom. Den simplifierade lösningen har man tagit in i dagens samhälle. Och det är det som har varit liksom, den här dominerande IT-bilden. Att IT är rationellt, det handlar om produktivitet och det handlar om mätbarhet. Så det man inte kan mäta, det är inte relevant för IT på något sätt. Digitaliseringen är digital, 1.0. Liksom. MeToo är ett bra exempel på, tycker jag, tecken som har synts väldigt länge. Där vi ser att det som betyder någonting i samhället är kanske inte nödvändigtvis de här terminalerna. MeToo är ju verkligen en effekt av digitaliseringen. I allra högsta grad kan man säga. För det hade ju på 70-talet och 80-talet fyra tidningar, tre radiokanaler, två tv-kanaler. MeToo hade aldrig hänt. Så på ett sätt, och det där, poängen är så här. Det belyser den här analoga färgskalan i den här digitaliserade världen som digitaliseringen har svårt att förstå, förutsäga och mäta. Och det tror jag är den absolut intressantaste. Ericsson gick ju på en jättenit på 90-talet med mobiltelefoner till exempel. Av precis samma skäl. Ericsson gjorde telefoner som man kunde i praktiken parkera en bil på. Vilket ju var jättebra när man skulle ut i sommarstugan. Om släpet riskerade att åka ner i vattnet, då satt man en telefonen där bara. Ericsson var hur stolta som helst med de här telefonerna. Så kom Nokia, ett gäng tokiga finnar, och började göra plasttelefoner med utbytbara skal. Och Ericsson fnös och tyckte, vad är det för fjanterier? Men Nokia, de hade ju fattat att det här med att ringa och så här, det var ju kul. Men det var ju också en identitet. Någonting som kanske unga människor, kanske kvinnor kanske tyckte var lite mer relevant än de här äldre männen i Kista som satt och byggde sina aluminiumtelefoner tyckte.
Men och där vill jag ju säga, det du beskriver nu är ju någon slags system eller strukturell upplösning kring vissa saker. Och innan du svarar ska vi se om vi har en fråga till, för vi har en tid att hålla. Folk har sina möten att gå till, misstänker jag.
Ja, men det måste vara minst 20 minuter kvar.
Jag tror de snart behöver gå.
Va? Akademiska kvartar?
Ja, jag tänkte jag skulle ställa fråga om fake news som vi pratar så himla mycket om. Det är ju också någon slags biprodukt utav digitaliseringen och tillgängligheten för alla. Har ni någon idé nu inför nästa val att hur vi ska hantera det här, eller vem ska hantera det? Politiken, eller ja, hur ska man så att man inte hamnar i samma sits som kanske USA idag?
Jag skulle säga just det här begreppet helhetsskyldighet. Alltså helhetssyn och helhetsskyldighet, att det är liksom inte en lösning, det är väldigt många olika lösningar. Och här vill jag citera en nyligen bortgången en väldigt, väldigt kär kollega som pratade om hållbarhet, och så säger han så här att ja, det är jättesvårt, det är jättekomplext, men det uppmuntrande är att nästan alla som sitter i det här rummet vet precis hur ni ska göra. Och så ser man hur alla blir tysta och så undrar man, vadå, hur det är jättekomplexa, det vet vi ju inte hur vi ska göra. Så säger han, jo, för ni har barn. Det är ju inte så att man får ett barn, så det man gör är liksom mat fyra gånger om dagen och sen utkommer ett barn. Utan man gör ju otroligt många saker samtidigt. Det är liksom fysisk omvårdnad, det är mental omvårdnad, det är hela tiden att respondera och försöka att förhålla sig till den här individen. Och jag tänker att det är det här vi fastnar i. Vi tror liksom att det ska finnas en lösning. Det finns en helhetssyn och en helhetsskyldighet som gör att vi måste göra väldigt många saker samtidigt, även vad det gäller fake news. Vi själva bidrar extremt mycket till det. Vi själva måste också se på vilket sätt vi länkar eller förhåller oss till. Jag satt igår på tåget på vägen upp från Stockholm och så sitter ett gäng där och pratar om just MeToo-rörelsen, och så säger en av, det var också tyvärr en kille, men det, jag tror inte det spelar någon roll. Det finns säkert kvinnor som säger samma sak. Ja, nej, men titta här. Så läste de på Facebook. Här är en man som har blivit anmäld därför att han sa hej till en kvinna. Och jag tänkte, men snälla någon, hur kan du ens tro att det där har hänt? Liksom? För då snurrar hela den här, vad förskräckligt, och det är så här det kommer bli, man kommer inte våga heja. Och liksom det, vi har alla ett mikroansvar, så att vi är många som delar på den bördan.
Jag tror att det är inget nytt. Moralpanik uppstår alltid, hela tiden, i alla olika sammanhang. Det betyder inte att det är jobbigt.
att det är komplicerat och problematiskt i många fall. Det är, så är det ju. Vad gäller fake news tror jag att den goda nyheten är att vi som samhälle har börjat anpassa oss. Jag märker ju att fler och fler motrörelser börjar dyka upp. Och man kan också säga att bildningsnivån, även hos de som egentligen konsumerar fake news, har också blivit högre. Fake news funkar ju väldigt bra när du har folk som inte riktigt är med. Men i takt med att de utsätts också för motrörelser så blir ju det förändras ju gradvis hela tiden. Så jag tror att det är en utnötningstaktik. Men det kommer givetvis komma upp något nytt istället då, som gör att vi kommer sitta förfäras här om ett år eller två. Av samma anledningar förmodligen.
Jag tänker återigen att det är det här med sömngångare. Vi är lite nyvakna. Alltså, ja. Vi förhåller oss inte till... Vi har tidigare fått bilder och berättelser via media och då tolkat dem som att de är sanna, för det var då det de var förut. Så vi är lite nyvakna inför att, nej men oj, är de inte det? Liksom? Måste jag fundera lite till? Men jag håller absolut med också att bildning är ju någonting som blir viktigare och viktigare i relation till kvantiteten material som vi får tillgång till.
Men det är kanske bildning på ett annat sätt också.
Det är ja, en slags
nutidsbildning.
Ja, en fråga till här. Sen, det här tror jag faktiskt är sista frågan. Sen kan vi sitta kvar och prata här. Men jag tror att om de som behöver gå inte ska kännas allt för oartiga, så tar vi sista frågan.
Det blir inte så mycket fråga utan snarare ett påstående, Katarina, eftersom jag är bibliotek. Och tycker det är väldigt roligt att höra vad du säger. Men idag så måste man säga att biblioteket, som är den öppna, fria, gratis med högt förtroende arenan som finns, så är demokratifrågan den allra viktigaste. Och i demokratifrågan ingår folkbildning och det ingår den här typen av diskussioner och debatter som vi nu också börjar sända från biblioteken och ut. Mm. Och vi jobbar väldigt gärna med de här frågorna och med er kanske.
Ja, tack. Det kändes som en liten invit. Men det vet jag ju. Och det var lite därför också som jag sa det, för att i relation till din fråga också, om att det här är ju någonting som vi på något sätt glömmer bort. Vi tänker inte på vad det är vi ska förändra och varför. Och då försvinner den typen av arenor och aktörer. För att avsluta den här morgonen då, lite hoppfullt, så skulle jag vilja citera, jag tror det är Lisas dotter. Lisa som sitter där nere jobbar väldigt mycket med teknik för... tillsammans ska jag säga, och med av barn och unga och så. Och jag försöker också vara där i den mån jag kan. Och det jag brukar försöka göra, vi hade ett projekt som heter Hållbarhetsagenterna kring digitalisering i skolan, där vi på något sätt fullständigt vände upp och ner på frågan och sa att ja, men det handlar inte om digitalisering utan om det handlar nu om skolan. Va? Hur skulle ni vilja, vi struntar i hur skolan ser ut. Och så börjar vi om från början. Liksom. Hur ska en skola se ut? Och när vi ger det förtroendet till barn och unga så levererar de ju 10 gånger mer än vad vi någonsin gör när vi sen har blivit vuxna och trötta och kanske sömngångare. För de svarar ju rakt av på vad som är de riktigt, riktigt svåra frågorna och hur man faktiskt kan ta sig, inte bara vara mottagare utan också aktör i det sammanhanget. Och visst är det väl, jag vet inte, Agnes med en sån här bild. Hon ska bli president. Det var vad hon skulle bli.
Oj.
Hon skulle bli...
president i Sverige?
Ja, strunt samma. Nu ska du inte vara sån.
Det är en bra ambition. Det är
man
ju,
kommer
det är
högst
på många plan.
Och så gör man någonting åt eländet.
Ja.
Det är kontentan.
Ja. Reformera statsskicket. Och, ja, bra. Jag köper. Det är bra.
Ja, tack allihopa. Tack för den här morgonen. Och tack framförallt Christian som har tagit sig hit.
Tack för att du kom.
Thank you.